Du lyssnar på The Big Short av Michael Lewis i översättning av Stefan Lindgren, uppläst av mig, Carl Greder. Till Michael Kinsley, som jag fortfarande är skyldig en artikel. De mest invecklade saker kan förklaras för den mest trögtänkta människa om denne inte har bildat sig någon föreställning om dem. Men inte ens för den mest intelligenta människa kan man förklara de enklaste saker om personen är fast övertygad och inte hyser minsta tvivel om att den redan vet det som förmedlas. Leo Tolstoj, 1897. Inledning. Poltergeist. Varför en investeringsbank på Wall Street var villig att betala mig hundratusentals dollar för att ge vuxna människor råd om var de skulle placera sina pengar är än idag en gåta för mig. Jag var 24 år och hade varken erfarenhet eller något särskilt intresse av att gissa vilka aktier och obligationer som skulle stiga och vilka som skulle falla. Wall Streets grundläggande funktion är att fördela kapital. Att bestämma vilka som ska få det och vilka som inte ska få det. Och tro mig när jag säger att jag inte hade minsta hum om saken. Jag hade aldrig gått någon bokföringskurs, aldrig drivit något företag eller ens haft några egna besparingar att sköta. Jag hade snubblat in på ett jobb hos Salomon Brothers 1985 och 1988 snubblade jag ut igen, rikare. Och trots att jag skrev en bok om det, slår det mig fortfarande hur absurt det hela var. Och det var ett av skälen till att jag hade så lätt att vända pengarna ryggen. Jag kände att hela situationen var ohållbar. Det skulle inte dröja länge innan någon pekade ut mig som en bedragare. Liksom en massa andra personer som var ungefär som jag. Det skulle inte dröja länge innan Wall Street vaknade upp till den stora räkenskapens dag och sparkade ut mig från finansvärlden. Och med mig hundratals, om inte tusentals unga människor som jag, som inte hade någon rätt att göra enorma vadslagningar med andra människors pengar, eller övertala andra att göra sådana vad. När jag satte mig för att skriva ner vad jag upplevt, Bluffpoker hette boken, så var det med attityden hos en ung man som tyckte sig hoppat av i rättan tid. Jag krafsade ner ett meddelande och stoppade det i en flaska åt folk som kanske skulle passera de här trakterna i en avlägsen framtid. Om inte någon insider satte allt sammans på pränt skulle ingen människa i framtiden tro att det verkligen hade hänt, resonerade jag. Fram till den punkten hade nästan allt som skrivits om Wall Street handlat om aktiemarknaden. Från allra första början hade det mesta av livet på Wall Street utspelats just där. Men min bok handlade huvudsakligen om obligationsmarknaden. Eftersom Wall Street nu gjorde ännu större pengar på att paketera, sälja och skyffla runt USAs växande skulder. Även detta förmodade jag var ohållbart. Jag trodde att jag skrev en tidsskildring om 80-talet i USA, då ett stort land tappade sitt ekonomiska förstånd. Jag väntade mig att framtida läsare skulle förfäras av att Salomon Brothers vd John Gottfreund 1986 hade tjänat 3,1 miljoner dollar när han körde företaget i botten. Jag väntade mig att de förundrat skulle tappa hakan av historien om Howie Rubin, Salomons bostadsobligationsförhandlare, som just hade gått över till Merrill Lynch och genast förlorat 250 miljoner dollar. Jag väntade mig att de skulle bli chockade av att VD:ar på Wall Street på den tiden hade en ytterst vag uppfattning om de komplicerade risker som deras obligationshandlare hanterade. Det var ungefär så jag hade tänkt mig att det skulle bli. Men jag hade aldrig kunnat föreställa mig att den framtida läsaren skulle kunna se tillbaka på något av detta eller på just min erfarenhet och säga: "Vad lustigt. Så oskyldigt." Inte för ett ögonblick misstänkte jag att det finansiella 80-talet skulle fortsätta i hela två årtionden till. Eller att nyansskillnaden mellan Wall Street och det vanliga ekonomiska livet skulle växa till en väsensskillnad. Att en enda obligationshandlare skulle kunna tjäna 47 miljoner dollar om året och ändå känna sig lurad.